ourselves miniature universes. Consciously, we all
alltså yoga radio sessions tillbaks. För vi brukar räkna, vilken podd är det här i ordningen, Christian Wigart?
Jag tror att det är nummer 24, Kurt Lundberg.
Yes, och den här gången så har vi två gäster.
Vi har två gäster här. Ja. Vi har Stina Johansson, reporter på tidningen Yoga för dig, och Mikael Nyberg som jag tror är förlagschef och redaktionschef. Och vi har en fantastisk möjlighet här att få en helikoptersyn på Yoga Sverige. Så att, hjärtligt välkomna hit.
Tack.
Tackar.
Jag skulle vilja börja med att fråga Mikael, vad är din väg till yogan? Hur kommer det sig att du har hamnat i den här medie-yoga-turbulensen?
Den gick från tidningsvärlden, där jag har många års bakgrund som journalist på olika förlag. Dels skrivande reporter, men även redigerare och formgör. Så när jag började starta eget företag så hjälpte jag andra förlag, och med tiden ville jag försöka starta en egen tidning. Ungefär som en kock som vill starta sin restaurang. Jag brukar dra den liknelsen. Men det gällde att hitta ett område som jag kunde våga testa då. Och såg den här möjligheten. Inom ett sympatiskt område som jag inte hade någon direkt erfarenhet av.
Så det blev en spännande resa? Har blivit en spännande resa?
Ja, absolut.
Yogar du nu någonting?
Ja, jag yogar. Jag började lite grann strax innan startade tidningen. Sporadiska klasser. Men jag skulle kunna säga att jag har ju sprungit i hela mitt liv, framförallt i skogen då. Jag orienterar. Så det är några yogakollegor, yogisar, som brukar säga, men det är ju samma sak. Så att den här världen kändes inte så främmande för mig när jag kom hit i den som tidningsmänniska, om jag säger så.
Så du har redan upplevt dopaminets välgörande effekt av fysisk ansträngning?
Ja, och även överdos många gånger.
Härligt. Och Stina, hur kom du in på yoga?
Jag kom i kontakt med yoga 2003 genom en kvällskurs på Folkuniversitetet i Umeå. Och blev fast, kan man säga. Jag köpte boken om yoga, där bland andra då Maria Box medverkar. Och tyckte att jag blev fascinerad helt enkelt av yogan, och sen flyttade jag till Stockholm något år senare, och där började jag på Gotlandsgatan 44 och yogade.
Härligt. Mm. Jag tycker vi dyker rakt in i Yoga Sverige i skarven mellan 2017 och 2018. Vi är inne på 2018 nu. Vad tippar du, Stina? Vad kommer hända inom yogavärlden? Finns det någon trend som är starkare än de andra?
En trend. Jag ser flera trender. Kanske lite mer åt det här hållet att man följer en yogalärare på nätet och yogar hemma. Kanske åker på en yogaresa eller träningsresa där yoga ingår också bland många andra träningsformer. Och att man provar, kanske utomlands då någonstans, och sen kommer hem och fortsätter med yogan framför datorn. Sedan, ja, det blir ju fler och fler män som yogar.
Och vad, om vi tittar så här, du har ju jobbat med, hur många år har du jobbat som reporter på Yoga för dig?
Ja, sedan 2012.
Då skulle jag vilja, om du kommer ihåg tre olika intervjuer eller reportage som du har gjort, tre människor du har mött, vad kommer spontant upp i ditt minne?
Ja, då kommer jag ju först att tänka på det mer generella. Att det är en, kanske en livshändelse som har fått saker och ting hos den här personen att landa. Och har gjort att den här personen har kunnat ta en ny riktning i sitt liv.
Men är det någon av de här personerna som du har tagit speciellt intryck av?
Oj, det är ju så många.
Om man tittar generellt så är det ju ofta det, om man också ser på tidningen så är det ju kvinnor, ofta en kvinna 35-45 år, precis som du säger, det har hänt någonting i livet, det har varit en skilsmässa, en sjukdom, den här personen har hittat en ny mening med livet på något sätt, kanske som yogalärare. Vi kör med nästa fråga igen. Jag tänkte fråga Mikael, vad har hänt under 2017 som du tycker har varit spännande inom yogavärlden?
Då återkopplar jag lite till förra frågan till Stina där, vad vi ser för trender. Vi kunde på tidningen se under 2017 ett ökat intresse för lugnare yogaformer och meditation. Så det är något som hände under förra året, det började ju såklart tidigare än så, men det är en trend som jag skulle vilja ringa in och jag tror absolut att den kommer fortsätta nu under 2018.
Och vad beror det på?
Nu vänder sig folk inåt. En del erfarna yogisar beskriver det som att nu tar vi nästa steg. Det här med, om vi säger asanas då, som en del av yogan, det är ju en förberedelse för bland annat meditation. Så att på det sättet så är det en självklar utveckling.
Det finns ju kopplingar i yogan till meditation. Det är den rent fysiska eller den fysiska träningen, rörelserna, positionerna. Tycker ni, hur hanterar ni balansen mellan det så att säga andliga innehållet i yogan och som det är för rätt många, det är en fysisk träning, en träningsform?
Du tittar på mig så jag tar vidare. Hur vi hittar balansen är en svår fråga. Vi kämpar för att vara ständigt relevanta för våran publik. Och om vi bara skulle beskriva en del av den här världen som innehåller så ofantligt mycket och där det finns så jättemycket att berätta om och så många människor som vill dela med sig, det skulle bli avskalat och inte funka. Så egentligen när vi tar in så mycket vi förmår och vill hitta vinklingar och sätt att dela med oss av det och göra någonting av det, så att jag tror förhoppningsvis blir det en balans i den här mångfalden.
Hörrni, jag kanske ska lägga på lite musik då. En liten stund så vi får vila stämbanden. We'll be right back.
Så en artikel kom jag ihåg i er i tidningen som jag tyckte var intressant, där ni pekar på att yogan är, som vi praktiserar den, är till stor del inte någonting som är tusentals år gammalt, utan det är kanske ett par hundra år gammal träningsform som uppkom i mötet mellan brittisk kroppsbyggarkultur, faktiskt även svensk linggymnastik som kom via England till Indien. Finns det en, vad ska jag säga, mysticism eller esoterism inom yogan som kanske är lite pålagd?
Nej, det tycker jag nog inte. För mig så handlar det mer om, du säger mysticism, men ja, jag tycker att det är en del i det här andliga. För mig handlar det om att kunna nå en känsla i kroppen där man kan känna sig fri och obunden för att kunna ta nya steg i livet.
Hur känner du dig efter ett yogapass? Ett riktigt bra yogapass.
Då känner jag mig... Jag känner mig väldigt lätt. Både i kropp och sinne. Och ja, glad. Lycklig.
Härligt. Ja, det är ju mycket positiva hormoner som utsöndras. Oxytocin och endorfiner och allt möjligt. Vad händer i kroppen?
Ja, vad är det som händer? Det är ju det, främst andningen. Som påverkar kroppen oerhört mycket. Som gör att kroppens system går ner i varv helt enkelt. Och det sker en återhämtning och en stressreduktion.
Och vad skiljer yogan från andra träningsformer? Låt säga att jag står på gymmet och ska välja mellan grit och alla möjliga spinning. Vad står yogan för där? Hur står yogan ut?
Ja, hur ska jag säga det då? Att man landar mer i sig själv. Att det är någonting som man riktar träningen inåt. Mer än att fokusera på enbart det fysiska.
Mikael, vad ser du som den största utmaningen för dig som redaktör när du ska beskriva yogan? Hur är det svårt att hitta en mix som passar? Vad tycker du är det svåraste i ditt jobb?
Det svåraste är att välja bort. Jag skulle helst vilja ge ut en tidning i veckan och ta med allt som vi skulle vilja ha med. Så att det, jag kommer ihåg när vi började tidningen var flera som sa, ja, dels kollegor men framförallt ja, vänner och kompisar utanför yogavärlden. Så hur ska ni kunna fylla den här tidningen med innehåll? Det ska ju bara handla om yoga. Alltså, det märker säkert ni som har radioprogrammet också, att ni kan hitta hur mycket som helst att göra program om. Så utmaningen, det svåra då blir ju att hitta de bra vinklingarna såklart.
Ja, ni försöker ju hitta en sorts balans där. Man kan inte påstå att ni är speciellt flummiga.
Nej, jag hör vad du säger. Det där begreppet har ju kommit och gått i ett antal redaktionsmöten. Där yogan som flummigt och på väg bort från flummet eller inte och så vidare.
Får jag fråga dig, Mikael? Ja. Eftersom jag själv är formgivare och sitter och gör tidningar hela tiden och gjort de senaste 30 åren kanske. Jag vet att det är väldigt lätt att fylla en tidning med allt möjligt. Men yogavärlden är ju så expansiv och samtidigt så kontroversiell. Eftersom det är så mycket kommersiella krafter som rör sig i den här världen och försöker få en bit av kakan. Är det något som du tycker är viktigt att skriva om?
Det tycker jag absolut att det är viktigt. Det är viktigt att ge yogavärlden i sin helhet. Det är absolut. Vi har ju sett en mängd yogaformer poppat upp under senare år. Man kan ju kalla dem yogaformer eller rena varumärken. Och det där kan man ju förhålla sig till på olika sätt. Man kan ju vara lite vaksam kanske och se upp här. Det är någon som vill ha din tid och dina pengar. Varför får du ut av det här? Mm. Man kan också vara väldigt bejakande inför det där tycker jag. Och säga att hur som helst, många av de här yogaformerna eller varumärkena eller vad vi kallar dem kan också fungera och fungerar som dörröppnare till den här världen. Och när fler väl har kommit in så sen fortsätter ofta en egen resa.
Jag tänker att en tidning som er måste vara väldigt bra för folk som vill orientera sig i den här världen. För att jag menar, jag yogar inte, jag spelar ju mest musik, men om jag skulle göra, skulle jag verkligen försöka vända mig till en tidning och se vad är det som passar för mig, ungefär som att man sätter upp något sånt där Excel-ark liksom. Okej.
Så ett smått kritiskt bejakande förhållningssätt kanske är en bra sammanfattning.
Jag vill gärna säga kritiskt bejakande förhållningssätt. Det du var inne på, Kurt, vi har beskrivit, tror vi, upp i 40 yogaformer nu som vi har samlat också på våran webb. Och idén har ju funnits, nu liknar det Kurt att man skulle kunna ha nästan som ett Excel-ark då. Men man har ju tänkt det skulle kunna finnas som ett formulär eller ett verktyg på hemsidan där man faktiskt hittade sin yogaform. Idén kanske är bra, men jag tror hittills har vi sett att det är bättre att prioritera andra saker. Det skulle ta mycket tid och frågan är hur funktionellt det blir i slutändan. Yoga är ändå komplext och det sker en förändring av svaren under resans gång och så vidare. Så.
Ja, idag är det 7% av svenskarna som yogar, 500 000. Så att man kan säga att ni surfar positivt på en våg där. Stina, när du jobbar som journalist för tidningen, när du stöter på, när du så att säga träffar folk som inte yogar, vad är den vanligaste myten om yoga? Vad är den vanligaste missuppfattningen?
Ja, men det är nog det här att det är lite... Jag stöter inte på det så ofta, men att det kanske är lite... Man vet inte vad det är och det är lätt att tro att det är lite flummigt. Ja, men som sagt var det inte ofta.
Jag känner ju själv att jag är lite rädd för yoga. För att det är som Christian brukar säga, om du inte är vig så kanske du blir det.
Just det, man behöver inte vara vig, men risken finns att man blir. Vi pratade, Stina, du nämnde tidigare det här med killar och yoga. Och jag är ju yogalärare och jag ser att det kommer mer killar. Men det är ändå oftast, det kom in, jag hade en yogaklass här om sisten, så kom det, var det 5 killar som kom in först. Och sen kom det en tjej och sa, du kommer in till en historisk händelse. För här har vi fler killar i yogasalen. Vad beror det på att killar generellt är skeptiska till yogan som träningsform?
Jag tror ju att det kanske är fler killar som dras till yogan för att det blir ett komplement till en annan träning. Och upptäcker fördelarna.
Jag pratade med min flickvän igår och hon yogar också. Hon tyckte att jag skulle ta upp det här, eller att vi skulle ta upp det här med den vackra yogaprinsessan. För att hon tittar mycket på Instagramflöden och i sociala medier. Och den dominerande bilden är en vacker, smal kvinna som står i solnedgången och hon har tajta kläder. Och i alla fall enligt min tjej så är det en trend att man ska ha så lite på sig som möjligt och se så sexig ut som möjligt. En smal kroppsuppfattning som kanske är svårt för oss vanliga människor att relatera till. Vad säger du, Mikael?
Ja, jag tror att den bilden finns vida spridd, att det... Ja, yoga visas ofta på just det sättet, att det är sådana företeelser eller bilder eller, ja, som har fått stort genomslag. Men jag har höga tankar om läsarna och de som ska bli våra läsare. Och någonstans så förstår de att det intressanta ligger ju bortom det där skenet. Och förhoppningsvis kan de hitta någonting av det där intressanta i en tidning som våran till exempel.
Ja. Ska vi höra lite musik då till?
Tycker jag låter utmärkt. Och all musik kan vi lägga till finns, kommer vi att skriva i anslutning till podden så att man kan själv söka upp den musiken om man fattar tycke för den.
Självklart.
Då kör vi igång igen. Stina, om vi kommer tillbaks till, du träffar ju väldigt många människor, du träffar kändisar som yogar, det är vanligt förekommande i dessa dagar. Är det någon här som du tyckte hade en historia som var extra spännande att berätta?
Om jag ska ta en person, så intervjuade jag förra året Johan Olsson, skidåkaren Johan Olsson. Och där tyckte jag att det var jätteintressant att höra om hans tankar om motgångar i hans träning och tävling, som han kunde omvandla till framgång genom mental träning. Och mental träning tangerar ju yoga väldigt, väldigt mycket. Och det tycker jag var väldigt spännande. Alltså kraften i tankens kraft som man kan utveckla med hjälp av yoga.
Yogade han, Johan?
Ja, han gjorde precis. Hade ett par övningar.
Så det är ju verkligen en högpresterande atlet som driver sin kropp till yttersta gränsen egentligen.
Ja, det finns ju många exempel på hur yogan hjälper folk att lyckas bättre i arbete, sport, fritid, familj och kanske få ett lugnare förhållningssätt. Men samhället är ju väldigt stressigt. Så frågan är kanske för många, hjälper yogan dig att hantera en tillvaro av 9-5 jobb, amorteringar, ombyggnation på huset och barn och skjutsningar till hockey? Eller får den dig kanske att få en annan tanke om hur man ska leva sitt liv? Vad säger du, Mikael?
Ja, alltså yogan betalar ju inga räkningar. Men den kan ju få mig att förhålla mig lite mer distanserad till att ja, vilka utmaningarna nu gäller, om det, ja, de du drog till exempel, att jag kanske inte behöver bli så stressad av dem. De behöver inte få mig ur balans. Jag kan ha en distans till dem, och där tror jag yogan och meditationen kan hjälpa oerhört mycket. Faktiskt så mycket så vi knappt ens en gång har koll på det, tror jag. Och därför tror jag också det här med, inte minst meditationen, det kommer fortsätta spridas inom samhällets olika områden, skola, arbetsliv, hushåll, alla åldrar. Så att jag tror vi är bara i början.
Vi var tidigare inne på det här med att vad yogan gör, att det fanns en del myter. Och jag tror jag använde någon gång, jag skrev lite slarvigt att ja, men yogan, det är också en form av detox. Och då var det någon som sa, jaha, finns det bevis på det? Är det evidensbaserat? Så att det kanske finns i yogavärlden att man kanske slarvigt pekar på fördelar som inte är evidensbaserade. Vad säger du, Stina?
Ja, det blir ju mer och mer. Yogan och meditation blir allt mer beforskad. Och därför så kommer den också in mer och mer inom skola och vård. Däremot hur mycket man som enskild yogalärare då tittar på forskning vad gäller olika moment i yogaklassen.
Vi kan väl passa på helt enkelt att tipsa om vår podd som har ett samtal med Marianne Papp på Karolinska institutet. Och hon är ju då som forskare väldigt försiktig. Men det hon har forskat om, det kan hon prata om. Så att hon är ju ett exempel på, hon är ju själv yogalärare. Så vi får passa på att tipsa om den podden. Jag tänkte fråga också om det är ju en fråga som är jättetråkig att ta upp. Men det här med er kampanj Namaste som ni har uppmärksammat. Kan ni berätta om den?
Det är egentligen, man kan säga, vi har öppnat en kanal med det. Och på det sättet har vi hakat på den stora trend som har varit under hösten 2017.
Alltså MeToo-kampanjen?
Ja, och vi valde att kalla den Namaste. Så mycket vet vi. Vi har skrivit om det tidigare, och att yogans värld är ingalunda skonad från det här.
Precis, det är också en vad ska jag säga, delvis taktil form av träning. Men jag tror att bland de flesta yogalärare så är man generellt väldigt försiktig med justeringar och korrigeringar av positioner fysiskt. Man frågar alltid om är det okej om jag rör dig, om man lyfter upp höften eller gör någon justering på något ben eller någonting sånt. Vad har ni fått för respons?
Det är ganska nyligen vi la ut det där, så jag kan inte säga att annat än att folk har läst inlägget och så det är inte så att det har kommit massa samtal som gäller det här till oss som vi kommer göra artiklar om, eller att vi kan se att folk har gjort inlägg. Som sagt, det är ett känsligt ämne, och det är absolut inte mindre känsligt inom yogans område, kanske snarare tvärtom.
Ni finns på nätet, va?
Ja, är yogaförday.nu heter det.
Ja. Och den diskussionen då som du väntar på kanske ska komma, den kommer att ske där då mest?
Allt vårt innehåll är egentligen ett samspel med tidningen och hemsidan och även Facebook, där man kan få mycket kanaler och ingångar. Så att det är ingen färdig plan så.
Jag pratade med en elev och hon beskrev det, att hon sa att yogan för mig är en fristad. Och där självklart så ska man inte bli utsatt för trakasserier någonstans, men de menar att utanför yogasalen så kan man vara öppen för en flört eller som kvinnor och män interagerar, men hon sa yogasalen, det värsta som finns är en flörtande yogalärare, utan där vill jag verkligen ha min fristad. Stina, vad har du på gång nu? Vad kommer du att skriva om framöver? Har du något inplanerat?
Ja, visst har jag det. Nu i nummer 2 så kommer vi att ha ett tema om barn och ungdomar.
Jag måste fråga, nummer 2 så du Stina. Och det, nu är vi i januari. Hur många nummer ger ni ut per år?
Vi ger ut 5 nummer per år.
Okej. Okay. Ja. Lite drygt en kvartalet då.
Ja, det blir så. Vi har ett nummer som kommer nu snart i januari. Det är lite tidigare lagt i år. Vi vill ha lite marginal till vårt arrangemang Yogagalan då, som går 8 februari på Södra Teatern.
Ja, det vill jag jättegärna höra lite mer om. Vad är Yogagalan för något?
Yogagalan är något som startade som en av många redaktionella tilltag som vi tar till. Vi ville testa och låta våra läsare och följare utse sin favorityogalärare. Det var 2,5 år sedan. Och vi var översköljda av svar faktiskt. Och fantastiska motiveringar. Man förstod att, vilket vi för all del visste, men det blev bekräftat hur mycket yogaläraren betyder för många. Och vi kände då inför nästa år när vi gjorde, skulle göra det här en gång till, att vi behövde göra något mer av själva det här stora responsen. Och det kändes som vi var tvungna faktiskt att starta yogagalan. Ungefär i likhet med idrottsgalan och hjältegalan, fotbollsgalan. Och då har antalet kategorier utökat, så vi har 5 kategorier i år. Det är en, utöver årets yogalärare, årets yogi, som kan vara en person gärna utanför yogans värld. Någon som står för någonting, någon som följer sitt hjärtas röst. Vi hade en årets yogi då förra året, som hon hade varit rektor på skolor i Stockholm. Och genom att helt enkelt våga tänka utanför boxen och också ha möjlighet att fatta beslut därefter, så hade hon anställt en taktil massör. Och numera på skolan har man även anställt en yogalärare i en stresshanteringsgrupp. Nu är hon pensionerad, men den här, som kollegorna säger om henne, hon satte en anda av, hon satte en ny elevhälsa, formade den kan man säga. Det tycker vi är fantastiska insatser, och det är fint att kunna lyfta fram i ett sånt här sammanhang. Sen har vi årets yogahäng, det kan vara ett retreat eller en studio. Någonting dit yogaintresserade vänder sig och kanske får hjälp att genomgå den här livsstilsförändringen som det ofta handlar om. Så har vi årets forskning. Och sen har vi en insats som varierar från år till år. Och i år så har vi valt att lyfta då en insatser i socialt utsatta områden.
Så, vi börjar runda av här. Jag skulle vilja fråga dig Stina, vad vill du att lyssnarna ska ta med sig in i 2018? Vad ska man vara extra nyfiken på?
Ja, jag tycker ju meditation. att man ska vara extra nyfiken på det. För jag tycker att det är fantastiskt.
Du mediterar själv?
Ja.
Hur ser den praktiken ut för dig?
Jag brukar göra en timmes meditation. Då är det 12 minuter. Tyst, stilla meditation. Man kan sitta eller ligga eller sitta på en stol. Och sen är det 4 minuters paus. Där man kan göra yogaövning eller stretchövning. Och sen går man tillbaka till 12 minuter. Så 12-4 under en timme.
En sorts intervalljoga?
Ja, det kan man säga.
Mm. Är det inte svårt att få den här... Det är alltid någonting som ska göras. Du har skaffat dig en stark disciplin då?
Precis. Mm. En timme.
Och vad har det inneburit för dig?
Ja, jag tycker att... att jag blir mer klar i tanken, tar lättare beslut. Och så just den här som jag beskrev förut, den här lättheten. Lättheten i kroppen och i tanken.
Men då andas du på ett vanligt sätt? Ja, eller har du en...
precis. Mm.
Du fokuserar på andra, försöker sortera. Det blir en sortering av tankeverksamheten kan man säga.
Mm, mm, mm.
Vad har du lärt dig den?
Det lärde jag mig på Ängsbacka 2013 tror jag.
Du har varit i den här yogavärlden ett bra tag. Vad har det mer inneburit för dig i ditt liv? Är det någonting du har lämnat bakom dig?
Nej, det är ingenting. Ingen stor förändring så. Utan det är mer i... Nu måste jag posta här.
Gör det. Jag passar på också.
Nej, det är nog mer de här vardag... Alltså, ja, chattret i huvudet helt enkelt. Som jag märker är en stor skillnad.
Härligt.
Efter yoga.
Mm. Vi ska prova på under året. Mikael, vad ska vi ta med oss in i det nya året?
Alltså jag hakar på där. Jag säger samma sak. Alltså jag tycker, fortsätt där du är. Förvänta dig inte för mycket, men fortsätt och vara glad över det lilla som... Eller kanske jättemycket som du kommer uppleva av förändring.
Är det någonting i det sätt vi lever som yogan utmanar?
Ja, högsta grad skulle jag vilja säga. Det är nog också därför som yogan attraherar. Just därför att den utmanar vårt sätt att leva. Med fulltecknade almanackor så släpper man in någonting som bara handlar om här och nu. Det är klart att det blir utmanande.
Ja, ni har nämnt flera exempel på yoga i skolor, socialt utsatta områden. Så yogan som en samhällsförändrande kraft, kan man säga det?
Ja, det kan man absolut göra, tycker jag.
Eller kan det vara så att yogan drar folk bort ifrån samhället istället? De svåra frågorna, politiken, det som slutligen avgör att vi har pengar i plånbok.
Det där tycker jag är en jätteintressant frågeställning. Jag har funderat på det här med meditation. Nu är jag nybörjare här även om jag mediterar ganska regelbundet. Men meditation kan ju ha effekten, det kan ge dig ett verktyg att kunna hantera stressen så jag klarar att ha den här fulltecknade kalendern. Men tänk om det stannar där. I sånt fall har vi börjat meditera allihopa. Så kan vi leva vidare så här utan problem. Men vår empati har inte ökat, vårt engagemang har inte ökat. Då är det mindre hoppfullt än när den här vågen började.
Och där har ni med tidningen en uppgift.
Absolut.
Ja, där tror jag vi rundar av med någon check låt.
Vi kan väl fortsätta lyssna på den här som är vår signatur till den här poddserien. Det är alltså en kille som kallas för DJ Food, DJ Mat. Den här låten heter Consciousness, så att vi kan väl lyssna lite på den då på slutet.
Precis, och den knyter an till vårt samtal på ett alldeles lysande sätt. Det gör den alltid.